3 april, allsvensk podd igen. De duggar tätt nu. Välkomna i alla fall. Vi tänkte att vi kör på lite kortare och så kör vi dem lite oftare. Med lite mer fokus. Ibland när det bara är en match så blir det väldigt korta avsnitt. Hur som helst, Frida Fagerlund, Staffan Dickson. Välkomna.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Vi satt och diskuterade var vi skulle börja. Jag tyckte det var en inledning som var trevlig. Så vi börjar med GIF Sundsvall och Örebro. Känslan när giffarna tar emot Örebro, det jag har med mig mest från den matchen, det är bilderna, tweetsen av fantastiskt mycket snö på arenan. Att man kan åka till pulka på kortsidorna.
Man gillar ju ändå de här gamla farbröderna som hade grävt fram sina egna säten,
ja,
och satt där med en termos i handen. Allsvenskarna är som bäst. Alltså.
Och så barnen som tröttnade på den tråkiga 0-0 matchen och började åka kanan är för snöväggarna där.
Nej, inte det underbart. Är det underbart?
Jo, fotboll för alla liksom.
Ja.
Utspridd i hela landet. Matchen var väl kanske omgångens tråkigaste, va?
Ja, det får nog säga. Den som sticker ut minst, utan tvekan. Och en match ändå som man tycker att de två lagen har nog gärna tagit 3. För jag räknar att båda ligger rätt långt ner, så det är en sån match som man ska kunna vinna. Så det är kanske inte motståndare som man vill ha när man är ett sånt lag i en premiär.
Jag ska GIF Sundsvall nu lyckas undvika den här bottentippningen som de flesta verkar tro att de kommer hamna i, så gäller det ju att ta 3 poäng mot de lagen som man faktiskt har möjlighet att ta 3 poäng mot. Och ett Örebro som saknade McLomo. Det kändes ju som ett gyllene tillfälle för just det, men nej, det ville sig inte.
Nej.
Samtidigt tror jag att båda lagen är hyfsat nöjda med 1 poäng ändå, liksom att man ändå får med sig 1 poäng från premiären och slipper någon krisstämpel direkt. Sådär.
Mike Sema var briljant.
Han det var ju lite kul mot sitt gamla lag och sådär. Det är kul när man kan kliva fram på det sättet. Nej, men det är väl klart att man har tänkt ganska mycket på det här med den här spanjorinvasionen i GIF Sundsvall, och kommer det verkligen falla väl ut. Det lär väl ta ett litet tag. De verkar ju helt oförstående till att GIF Sundsvall var tippat i botten av väldigt många.
Ja, och jag tycker att om man då är helt oförstående till det, då ska man väl gå in och smacka på rejält i premiären kan man tycka, och blända oss med briljans, men det gör man ju inte riktigt i en 0-0 match mot Örebro, kan jag tycka.
De var helt bländade av all den vita snön runt omkring.
Ja, men lite så. Det är inte så att man tar med sig någonting från att Örebro kan bli en positiv injektion, eller Sundsvall heller för den delen, inte efter den här premiären. Den här premiären sa väl inte så mycket med tanke på resultatet och kvalitet.
Men vi vet ju alla att en premiär
är alltid en premiär. Ja, det är visa ord. De kommer ju, vi får ju vänta länge på dem i sig, för att det är ett helt år till nästa premiär. Ja. Slipper ju det nu efter den här,
det här avsnittet.
Men det präglar väl lite hela den här premiäromgången, att det var inget lag som behövde helt tappa ansiktet och få en krisstämpel direkt.
Nej.
Visserligen förlorade alla nykomlingar, men gjorde ändå okej ifrån sig, tycker jag.
Ja, ja, faktiskt. Och till och med ett sånt lag som Trelleborg, som man tänkte 3-1 mot IFK Göteborg, men efter matchen så fick de väldigt mycket lovord från Poja Ashbagi, och visst kan man tänka att han kanske bara säger så för
att vara lite fin,
men det tror jag faktiskt inte ändå. Han kan inte sitta och säga så om alla lag de kommer att möta, så att det är som du säger, att det finns ju onekligen någonting i alla lag.
På tal om nykomlingen så det var ju ett möte mellan Elfsborg och Malmö. Det är inga nykomlingar, men det var ju BP som spelade igår, och vi hade Dalkurd som spelade igår. Så vi hoppar väl till i början igen. Jag vet inte om vi ska börja med den här matchen som jag besökte, AIK mot Dalkurd, som AIK vinner med 2-0. Och det jag sa efteråt, som var det jag tog med mig som en snackis, ska det väl inte vara, men det heter det rubrikmässigt hos oss, men det var väl det intryck jag tog med mig. Det var en av Saletos, jag 2-0 på stopptid, och alla de här bekymrade åskådarna inne på fans förstår att det kommer bli 3 poäng trots att vi inte spelar speciellt bra eller underhållande fotboll, ska jag säga. För att det är inte säkert att Ricka vill spela underhållande fotboll, men supportarna vill ju se något annat än det man såg förra året. Men det blir ändå 3 poäng, men det är liksom ingenting som sätter förutsättningar. Så tycker jag att Dalkurd gör en bättre premiär än vad AIK gör, utan att snacka egentligen. Sen så får ju AIK med sig 3 poäng. Man håller nollan, vilket är väldigt skönt med tanke på att man har fått göra om i defensiven och så. Linné gör en jättefin räddning och Saletos får hoppa in och göra mål och så. Men det var en väldigt seg tillställning att titta på. Jag och Simon Bank och Malin Wahlberg var där och det var nästan så att jag och Simon satt och pratade om att vi typ tappade fokus på matchen för att det var så intetsägande ett tag i första halvlek. För man kände bara så här, det händer ju ingenting. Det är statiskt och tråkigt och det är liksom ingen som bjuder på någonting.
Men hade vi väntat oss något annat av en AIK-premiär? Det är väl så.
Nej,
här
det är ju det. Exakt. Det är ju det. Och nu vinner man ju ändå den här. Förra året blev det 0-0 mot Häcken och då fick man en smäll i ansiktet och Kristoffer Olsson fick en mardrömsstart och Farnud kunde gå därifrån och verkligen sträcka på sig för att han hade gjort ett defensivt fint arbete i Häcken och Stara var glad och sådär. Så att 3 poäng för AIK måste kännas jätteskönt om man höll nollan och så vidare.
Ja, för jag håller inte riktigt med om det där att som Ravis Lauan sa efteråt att Dalkurd skulle ha varit det bättre laget. Alltså det tycker jag inte. Nej. För att är man det bättre laget och tar man vara på de chanserna man får och så sätter man dem. Alltså i Dalkurds fall som troligtvis kommer att vara på den undre halvan och slåss så gäller det ju att sätta sina chanser. Alltså absolut. Då gör man inte det, nej, men då blir det så här. Då åker man på stryk och får inte in några mål. Sen med det sagt så ska vi ju ha i åtanke att Buya Turay kommer att komma in i Dalkurd. Kanske bidrar med, eller förmodligen bidrar med lite mer skärpa i avsluten. För det lär de behöva. För är man en mindre klubb då måste man ta vara på sina chanser. Man springer inte in på Friends Arena och plockar 3 poäng i en premiär. Alltså det gör man inte bara sådär.
Nej. Han Marsouk såg väl inte jättespetsig ut?
Han sprang mest. Ja. Ja, han sprang jättemycket och slet och sådär. Men jag kan hålla med det där. Sen så sätter förväntningen så tycker jag att Dalkurd gör en bättre premiär. Men det menar jag inte att de var bättre än AIK. Men jag hade väl kanske förväntat mig att AIK skulle äga mer. Och kanske inte... Jag tycker ändå de har en del respekt för Dalkurd. Och det sitter ju Rickard Norling och pratar om deras taktiska drag som de gjorde sådär. Men Sujita, han har ett jätteläge när Linnea gör en kanonräddning och sen är han alldeles för kort i rocken på ett inlägg som han absolut ska nicka in.
1,64.
Ja, 1,64. Är man 1,75 eller 1,80 så kanske är medellängd i ansvarsk. Jag har ingen aning. Då nickar man ju in den bollen. Det är ju liksom det är som ett öppet mål. Så där, han måste göra mål i den matchen. Och då får de ju, då blir det en annan situation. Då får de inte det här lätta 2-0-målet utan då måste de liksom gå framåt och då vet man aldrig vad som händer. Men samtidigt så... Vi som har sett AIK som känner Rickard Norling och hans fotboll vet ju någonstans att när han kliver in till andra halvlek och har 1-0 och man har med sig 1-5 från de 2 senaste matcherna, han tar inga chansningar då flyttar han bara med och bara låter Dalkurd bolla. Exakt. För även om de rullar boll, okej, planar kommer runt lite och slår några inlägg och det kommer något läge, men det är inte så att de är i brygga och det blåser och det är bollar som studsar på mållinjen, utan de har ändå hyfsat bra kontroll genom hela.
Norling hade ju på förhand, alltså före matchen, sagt att nu måste vi tillbaka till grunderna. Så här. Och som du säger så var det nästan som att AIK ibland lät Dalkurd ha bollen bara för att känna att de liksom låg rätt i de defensiva positionerna och sådär. Vilket man gjorde större delen av matchen.
Sen får man ju säga att Adu stängde ju ner Lauan väldigt effektivt. Men en spelare som troligtvis kommer att bli farlig, det är Amin, som jag blir grymt imponerad av. Så där finns ju verkligen positiva grejer för Dalkurd att ta med sig från den här matchen. Det var bara den här grejen, lilla grejen med att de skulle ha varit bättre. Det höll jag inte med om.
Cesai tycker jag var bra, Kebba. Sujita var bra, borde gjort mål i för sig, så det tar väl ner hans betyg. Amin också för den delen. Plana, han som är till vänster på mittfältet där, gjorde också bra grejer.
Rashidi var bra när han kom in.
Ja, Rashidi också. Tycker jag var bra. I AIK, Lundström. Jag tycker han har varit bra under hela försäsongen, så jag är inte förvånad att det är han som gör målet. Sen som, liksom, han kommer där ute och han gör det gång på gång på gång. Adu är bra.
Tycker Daniel Sundgren gör det ganska bra som högerback i det centrala
försvaret. Någon gång han går bort sig där. Alltså där man säger, då är Milosevic direkt där. Och liksom,
med tanke på de månader som har varit för Sundgren, ja,
absolut,
så kan man förlåta. Det var ju ingen som trodde att han kanske skulle starta i premiären.
Och att de ändå liksom håller tätt som de gör trots alla problem de har haft i defensiven. Jättestarkt.
Gör en bra match. Goitom tycker jag växer in i det. Det blir lite av en passande match för honom. Han fixar mycket frisparkar och är stark och de brottar ner honom och de kan flytta upp laget flertalet gånger, som är jättebra för dem. Stefanelli gör väl ingen vidare fotbollsmatch. Yashin är... nej. Alltså det där kommer inte funka. Alltså. Han kommer bli... Jag säger inte att Yashin är en dålig fotbollsspelare, men jag har en sån extrem känsla att han blir flopp i AIK, för att han kommer inte in i spelet. Det är inte hans, han är inte en dålig fotbollsspelare, men han funkar inte i detta AIK. Och alltså, Ricka får inte ut det som Häcken fick ut av honom. Och jag tycker det är synd, för att liksom i Häcken var ju en fantastisk ytter. Han var ju typ en av allsvenskans bästa, men han får liksom inte ut sitt i AIK.
Nej, men nu ska jag inte låtsas som att jag känner Yashin på något sätt och att jag vet mer än alla andra, för så är det absolut inte, men jag har en känsla av att Yashin är den typen av fotbollsspelare som gärna vill att stora delar av laget ska vara byggt kring honom.
Ja, så är det också.
Och tillämpa, alltså passa honom. I det här fallet blir det inte så. Man kan inte bygga ett AIK runt Yashin. Och då kanske det inte blir så där klockrent som det blev i Häcken, som ändå hade behov av en, alltså en person som skulle stå för målen. Alltså det, jag bara får den känslan att att det kräver lite mer om man ska få ut max av honom.
Han passar ju mer. Jag vet inte om ni såg, han kom ut på kanten där på vänsterkanten, tunnlar en kille och klev runt. Så jag känner, nu är han, som inte, det här är han trivs. Men in i mitten, det funkar inte. Jag jämför med Hammarby som också ville spela där och tockla i mitten med Juni och Tankovic, Hamad och alla. Men jag tycker att det kändes mer normalt än Yashin. Jag tycker inte hans roll funkar inte. Han är ju mer en ytter och man kan ju spela 4-4-2 i AIK också om man vill med han och Bahoui, för de är ju egentligen yttre.
Jag håller med om att han inte gör någon jättematch i premiären här, men jag tycker att han har sett okej ut i vissa matcher på försäsongen här, och tycker att det kanske är lite tidigt att döma ut honom helt och hållet.
Ja, men jag skulle döma, alltså, det är ju som sagt, jag tycker ju egentligen att han är en bra fotbollsspelare, men på något sätt så får man inte ut det av honom i AIK, och det är inte hans fel. Och jag vet inte om jag ska säga att det är Rickards fel heller, men det funkar inte riktigt.
Nej, vi vet ju mycket väl vilken högsta potential han har. Det såg vi ju höstas. Alltså han kom in och dominerade totalt där. Så att det är väl klart att vi vet att Ahmed Yashin är en bra fotbollsspelare.
Och de lånade ju ut honom när de tyckte att det inte riktigt var, att det var en obalans. Och då var det ett spelsätt, samma spelsätt som de har nu, för de tyckte inte han funkade. Och nu är han ändå tillbaka. Och de tog tillbaka Saletros som kom in på den positionen som jag tyckte gör ett bra inhopp. Han gör också målet, inte bara för att han gör målet, men han känner sig mer hemma där.
Det hände ju lite grejer
också. Ja, det hände. Och han är trygg i den positionen, han har inga problem. Alltså han är ju van att spela där liksom.
Mm. En som inte såg helt trygg ut i sin position är Alexander Milosevic när han tvingas spela till vänster där i mittförsvaret.
Håller med.
Men nu verkar de ju ha en ny mittback på gång in här. Robin Jansson heter han, va?
Oddevold.
Ja, det var väldigt väntat. Man kände på sig att det nog skulle hända. Alltså.
På tal, du nämnde obalans där. Det är ju Björn Westerholms favoritord. Oh. Obalans i truppen.
Ja, han gillar inte det.
Nej, han har gjort, vad var det han sa, Milo? Han har gjort 60 matcher med Per Karlsson. Men jag håller med. Alltså, han står på hälarna ibland och han snubblar på bollen, känns det som. Och ser nästan nonchalant ut. Nu släpper de inte in några mål och han rensar jättemycket bollar, han nickar bort.
Han har ju någon miss där Nesugita får sitt läge.
Han har den där, sen har han på hans vänsterkant då i första halvlek när de spelar, det är ju första missen på Sugita är andra. Och vi satt upp och tyckte att han såg lite nonchalant ut, och jag säger inte att han var nonchalant, men det kan ju vara att man inte är van vid det, plus att han inte har spelat så mycket på slutet, så att det kanske tar.
Sen har ju han har ju offensiva kvaliteter, men han får ju ut dem mer om han kan använda sin högerfot i uppspelen och sådär.
Ja. Sen är han ju jättebra, jag tänkte på inläggen som de var. Han nickar ju bort flera av dem, så att han gör ju nytta. Det är inte så att han gör skit i match, men jag håller med dig om att han...
Nu får vi se, som jag förstår är den här Robin Jansson vänsterfotad. Han har både spelat vänsterback och mittback i Oddevold.
Det låter ju som en perfect match.
Ja.
Men vem petar de då? Sundgren?
Ja,
det kan ju bli att Milosevic går ut till höger då.
Sundgren måste ju kliva upp då, wingback.
Men ska de peta Robert Lundström?
Nej, det blir hård konkurrens.
Nej, men alltså det blir ju en rotations... Alltså, kolla på AIKs bänk överhuvudtaget. Vilken konkurrens.
Varför ska man skaffa sig en... det blir jättekonstigt om de inte skulle spela Lundström. Jag tycker han har varit jättefin på de här matcherna.
Ja, absolut. Men jag tror ju att Norling kommer rotera ganska friskt ändå.
Ja.
Tänk ändå, alltså en Bahoui som troligtvis har spelat till sig en startplats nu, sen orkar han kanske inte 90 minuter.
Nej.
Men
nej, det är sant.
Sen Tarik El Younoussi var inte ens med.
Nej, alltså, det är
ja, det där var ju ett kapitel i sig.
Verkligen, de la ut att han inte skulle vara med, sen sa de att det var tryckfel och sen är han inte med ändå. Alltså, ah, så det var för att det var en sån stor klubb som AIK ändå är, så kändes det väldigt amatörmässigt.
Man får ju säga att ordet underkroppsskada, det finns ju ingen kropp, ingen klubb som omfamnar det ordet så mycket som AIK gör. Jag är så trött på ordet underkroppsskada.
Problematik med underkroppen, tror jag, ja, att Rickard Norling sa där.
Ja, problematik med underkroppen, så har vi obalans med väster, men de uttrycker sig alltid lite speciellt.
Kan man inte bara säga om det är ljumsken eller baksidan, alltså spelar någon roll?
Nej, jag tycker inte det. Men de tycker väl att det kanske är lite underfundigt, lite roligt och sådär. Ja. Nej, men som sagt, de vinner ju ändå den där. Men jag håller verkligen med. Vi diskuterade Milo också när vi satt på läktaren och såg matchen, att det kändes lite sådär. Men sen gör han ju ändå väldigt mycket nytta. Men ja.
Jag tror det. Alltså,
det kommer nog bli jobbigt om de inte riktigt får ordning på det där och ska möta Malmö nu i nästa runda, som kommer dit med mycket självförtroende.
Jag tror det är en liten omställning för alla. Jag tycker även att Per Karlsson, som ändå brukar vara liksom lugnet själv, att han också har svajat lite under försäsongen och sådär. Mm. Men jag tror det beror på allt det här med liksom Nisse. Han är inte där längre. Och även om Milosevic har kommit in nu, så är det klart att han också påverkas av att den andra kanske inte är riktigt säker. Och så Sundgren då, som inte har spelat så mycket matcher. Så det är inte jättekonstigt ändå att det kanske ser lite svajigt ut. Men vi får se, det blir kanske bättre nu då.
Fick vi ett knallskott också från Dalkuds, det var väl deras sektioner, bottensektioner.
Hur många trodde att det var en bomb som brände av?
Jag hörde bara en massa AIK-supportrar som satt till vänster om pressläktaren, som satt och skrek: skriv sanningen nu då! Det var inte vi som gjorde det, skriv sanningen! De bara sa: skriv sanningen! Och det var liksom 400 gånger, och jag bara satt och skrev i live: ska jag vända mig om och ta diskussionen? Nej, det ska jag inte, jag bara låtsas som ingenting.
Jag tycker alltså bangers, det är ju inget, det är inget att ha, alltså. Det är inget kul.
Det piggar inte upp.
Nej, det är alltså allting som är färgglatt. Det är
absolut, men det var ju, Linnea var inne på det där och Lavan var också inne på det där, att det var tråkigt och obehagligt och så. Det var en jävla smäll, alltså. Jag fattar inte effekten. Vad vill man komma?
Nej, det är, vill man liksom skrämma AIK? Alltså, man skrämmer ju sina egna spelare lika mycket. Alltså, det, just den där grejen är ju lite...
Bengaler är det så här, utanför när de tar emot dem med bussmottagning. Inte för att jag tyckte att det var så kul att stå mitt i den och få röken i facet, så här, men det kan ändå ha, det kan ändå ge någonting. Samma som Hammarbys marsch, men de här knallskotten, alltså. Ja. Nej, underbetyg. Vi hoppar därifrån, och så kan vi även passa att gå till Malmö då. När vi pratar om
det var kul. Det var mer drag i den matchen.
Svanberg dunkar in den tidigt. Vad tror du, 86 sekunder, 87?
Ja, någonting sånt.
Ja.
Omgångens snabbaste mål.
Och var det omgångens vackraste, eller slår Lundholm honom?
Han tycker ju själv, han sa ju själv det, att alltså, hur kan man stå där? Man är 19 bast. Man står i TV, man har gjort allsvenskans snabbaste mål. Och han får liksom så här ett konstaterande: ja, men grattis, du har gjort allsvenskans snabbaste mål. Mattias Svanberg svarar: och det snyggaste.
Ni är ju väldigt kvicktänkt om inte annat.
Ja, men det som är så underbart med det svaret är ju att han har ju verkligen, han är ju den här MFF-andan som de har, och som de flesta andra klubbarna är så avundsjuk på. Alltså den här
positiv arrogans.
Ja, alltså det här att man är så, man tror så mycket på sig själv, samtidigt som man sätter väldigt höga krav på sig själv också. Det är ju en helt ofattbar balans. Och bara att se liksom Marcus Rosenberg, som är på väg neråt i sin... Neråt, men alltså han är på väg...
Han blir äldre.
Ja, precis. Och han har inte så mycket kvar. Så ser man honom stå bredvid Mattias Svanberg, som liksom är den nya Malmö FF. Alltså det finns någon vacker symbolik i det där på något sätt. Och Mackan, han var bra också.
Men bollen var över, eller? Den var ute.
Ja, den ser ut att vara ute, alltså.
Ja, jag är inte 100%. Nej. Alltså, man ser att det är grönt mellan linjen och bollen, men det betyder ju ändå inte att hela bollen är ute.
Nej, precis. Och jag menar,
den assisterande
domaren står ju väldigt bra till.
Verkligen precis i linje.
Ja, så att han borde ju se om det är ute, tycker man, om det nu är ute.
Men klassiskt att man får det där snacket direkt efter liksom det första målet. Det blir Jag vet inte om vi hade regelvidigt och sen ett frågetecken bara det efteråt.
Nej, men det var lite som Hasse Back, han lät, först uttryckte han sig tvärsäker. Ja, den är ju helt klart ute. Men å andra sidan står den assisterande precis i linje.
Det är som började de prata om så här, ja men bollen är rund, sa Axén. Och så försökte de liksom, sidlinjen är ju inte rund. Och så skulle de liksom försöka förklara det här då. Med,
ja, de borde haft en fysiker i studien.
Ja, det var väldigt mycket fysik där ett tag.
Ja, men det är ändå roligt. Ja, det är kul att det kan bli, alltså det är ändå ett mål som kommer senare och det är så pass vackert mål och det är en träff som är svår att ta, men så blir ändå fokus på att bollen eventuellt är ute.
Ja, lite trist med tanke på
fint. Ja, exakt. Det blir ju,
Men i övrigt tyckte jag det var en väldigt underhållande, alltså särskilt första halvlek var väldigt underhållande för Elfsborg. Det var ju inte alls som att de backade hem på något sätt. Båda lagen stod väldigt långt med sina lag och ville verkligen liksom fram och utmana.
Så starkt av Elfsborg och ändå resa sig på något sätt efter den chockstarten och få till ett eget spel.
Vad kunde man se av Thelin då? Vad var Thelin? Vad hade han satt för prägel på Elfsborg?
Gojani som högerback.
Ja, det var
den är rolig.
Och han hade det jobbigt alltså mot Traustason som kom runt gång på gång.
Det var där de skapade väldigt många lägen.
Har väl höjts lite röster nu som undrar varför Gojani befann sig där han befann sig. Vi får väl se. Jag tycker å andra sidan att Elfsborg har ett oerhört intressant mittfält.
Men de har ju ett överflöd av centrala mittfältare, så det är väl därför han...
Precis.
Han
är så sjukt bra som central mittfältare som man tycker att kom igen. Ja. Han ska ju spela där.
Vi får se om han tänker om till nästa match. Men det var mycket positivt för Elfsborg att ta med sig. Och det är väl klart att de är inne i en process också. Det får man inte glömma bort. Och sen, Lundevall kan ju faktiskt kvittera där på slutet.
Alltså Johan Dahlins räddning, hur viktig är inte den? Med 10 man också, han kommer ju fram fint där. Det är ju en bra sista attack av Elfsborg. Sen, jag tycker väl att han borde egentligen göra mål. Men det är väl för att jag har de förväntningar på Lundevall, för att det är en fin fotbollsspelare. Men sen gör ju Dahlin det kanon.
Måste lyfta Sture Ellegård också. Han gör ju åtminstone 3 klassräddningar. Där Traustason förmodligen borde ha gjort mål i alla fall vid ett tillfälle. Men en väldigt bra fotbollsmatch. Och återigen slås man av hur fruktansvärt bra Fouad Bachirou är. Alltså.
Men det blir ju Svanberg in i mitt nu.
Ja.
Du tror han stannar där?
Ja, men han kommer definitivt vara kvar i startelvan. Han kan inte peta Svanberg efter de här 2 senaste matcherna. Och jag får en känsla av att Bachirou trivs bättre med Svanberg än vad han gör med Lewicki, just för att Mattias går lite mer framåt i planen.
Lite mer Lewicki, Christiansen.
Ja, men exakt.
Det blir inte så jävla trångt, det är lite lättare kanske.
Ja, Lewicki är ju lite mer som Bachirou själv. Det blir en bättre balans med Mattias tycker jag. Sen kanske de passar i olika matcher. Alltså det får man se om Magnus tänker. Han är ju helt plötsligt kan ju han göra något, bara rotera friskt liksom och kasta ut och runt folk. Men jag tycker att Svanberg ska vara kvar i startelvan i alla fall. Kanske möjligtvis då om man flyttar ut honom på kanten, att han får gå ut där på bekostnad av Riks som kanske inte riktigt har sett lika pigg ut som man förväntade sig.
Är det tråkigt att Simon Olsson inte får starta?
Ja, det är väl klart. Han såg ju jättefin ut förra året, och där hade man ju höga förhoppningar. Det var mycket snack om honom särskilt på våren där. Och man höjde honom till skyarna och tyckte liksom att han var...
Ut med Ishizaki på kanten. Ja. Släng iväg Jesper Karlsson in med Simon Olsson. Eller tycker ni att Jesper Karlsson ska...
Alltså jag var inte så imponerad av Jesper Karlsson igår.
Jag är lite osäker
på honom. Jag är väldigt osäker på honom också. Han var ju egentligen... Alltså Alexander Isak året som man benämnar numera, så var ju han egentligen lika bra, är svårt att säga eftersom spelar
han var spännande.
Klubbar, men han var minst lika spännande som Alexander Isak var, och när han gick till Elfsborg så tänkte man att wow, alltså, han kommer ju få ett lyft, och så blev det inte alls hans.
Det kändes som helt rätt klubb för honom också när han gick från Falkenberg. Men sen har de ju DG Daniel Gustafsson också som spelade till höger. Dyer får en ny chans centralt nu. Vet inte riktigt om han tog den.
Nej, problemet är väl fortfarande att Elfsborg fortsätter släppa in mål. Liksom. Det är ju där det stora problemet ligger. Och visst, det är Malmö man möter. Men man hade kunnat förlora den här matchen med 4-1. Alltså om inte Sture Ellegård hade varit i högform.
Men hur löser man högerbacks? Kan Ishizaki spela högerback?
jag har svårt att säga att man flyttar ner Stefan Ishizaki på högerback.
Ja, men alltså, vem ska spela högerback? Om man tittar på laget, vilka problem. För att nu sitter alltså Simon Olsson, som kändes jättespännande, central förra året. Han sitter på bänken. Och Gojani, som varvades in som är landslagsspelare i, under januariturnén, på just den positionen, spelar högerback. Och sen istället då har man Dyer, Ishizaki och Holmén. Och Holmén är ju du, alltså, vem ska man flytta på då? Det är jättesvårt. Ska man spela med en falsk nia? Har någon annan ut mot Brodell? Det kan man inte heller.
Ja, det är tufft. Alltså, det är ju nästan som man kanske ska börja tänka på att låna ut någon spelare eventuellt, alltså, ja, så småningom.
Och sommar.
Ja, och plocka in försvarare då, som man faktiskt är i.
Tänkte inte Gojani på det? Borde inte han ha fått några visa?
De försökte väl med Danielsson också, tror jag.
Ja, men det gjorde de. Vilket var konstigt i sig att han nekade. Det här tyckte man på förhand innan den här Djurgården-Östersundsmatchen. Ja.
Mm. Absolut. Men jag tänkte lite när han går över där, Gojani, han följer ju ändå med Thelin, för att han hade ju andra alternativ. Mm. Att han måste ju ändå blivit lovad någonting. Han har ju ändå haft honom som tränare. Han älskar att spela under honom. För att han är ju bra i Dubai när jag satt och snackade med honom. Och så blir han högerback och så ser det inte alls roligt ut.
Men jag tror att han har köpt den här rollen ändå. Där han är ju framförallt högerback i defensiven. Och sen tar han väl en lite mer framskjuten och lite mer central position i offensiven. Mm. Där han liksom ska fördela spelet.
Ja, men det är konstigt nog, för jag tycker han är fantastisk på just skärma ytor och förstöra och stoppa kontring och annat. Han var ju i Jönköping, han var ju sån av Sverige spelare också, sen så får han den här positionen här.
Ja. Sen men, för, med det sagt, så otacksamt att möta Malmö också.
Ja, verkligen.
Man kan inte ska bedöma hans insats. Nej. Som högerback.
Traus är ju ändå en av de bästa yttrarna i serien, så att vad fan.
De får en chans till.
Ja, vi kan ge han en möjlighet till. Då har vi IFK Norrköping som möter BP. Rauschenberg.
Mm. Martin.
Kunde gjort två. Han gör ett och borde kanske gjort två. Då hade vi haft en sen kvittering där, va?
Ja, jag tycker ändå Norrköping vinner välförtjänt.
Ja, de skapar ju så pass mycket så att, ja, absolut.
Norrköping borde ju ha dödat matchen i första halvlek.
Borde ha nästan 2-0.
Ja, David Moberg Karlsson har ju fler lägen att göra mål. Jordan Larsson har lägen. Torarinsson har lägen. Däremot var Kalle Holmberg ganska osynlig fram till sitt straffmål.
Ja, Kalle är en sån här, går lite under radarn ändå. Det är ändå liksom en skyttekung från förra året.
Men det påminner han själv om eftermatchen där, att förra året gjorde han inte mål på de fyra första omgångarna, så att han får ändå ett mål med sig igår, och det tror jag att han tycker är ganska skönt.
Ja, men precis. Och sen tror jag väl att Norrköping, de är ju också inne, hur trött man är på ordet process, alltså det är ju så urvattnat, men någonstans så är det ju faktiskt det de håller på med. Kanske var det bra också med den här cupfiaskot, som man väl lite får kalla det, att de ändå fick ett litet uppvaknande där och insåg att det kommer inte bli så enkelt att ställa om som vissa av spelarna kanske hade trott på förhand. Men det är ju viktigt att en sån som exempelvis Simon Thern då kliver fram. Jag tyckte han gav många positiva.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det var intryck igår. Kan han fortsätta på den banan, så tror jag nog att Norrköping kan vara med där uppe i topp 5.
Jordan var väl hungrig. Gick på avslut och tog för sig.
Absolut. Ja. Såg intressant ut.
Däremot så BP, ja, det är ju samma sak där liksom som med Dalkor, att man måste sätta sina chanser. Ja. Annars är det ju hopplöst.
Men de började med Rauschen. De kunde ändå fått en poäng trots att vad vinner Norrköping med 25-3 avslut, eller vad blev det? Det känns som jävligt mycket.
Nej, men BP kommer ut bra i andra halvlek tycker jag. Ja. Och skapar ju flera chanser på hörner från Marcus Gustafsson. Mm.
Mackan är en fin spelare.
Ja, absolut. Sätter ju bara en av dem då. Men de hade ju fler öppet mål för Sandberg Magnusson där, tror jag också i princip.
Mm. Man ska inte underskatta fasta situationer. Alltså tänk vad mycket mål det kommer på fasta situationer. Men ändå är det oerhört få klubbar som faktiskt tränar på det. direkt. Liksom. Hade jag liksom varit tränare för en mindre klubb som slåss för sin överlevnad, så hade jag en nötat hörnor liksom, dag ut och dag in. Ja, olika varianter och löpningar.
Ja. Långa inkast.
Ja. Nästan överdrivet skiten för att få så mycket nycklar som möjligt i lägena vi ligger risigt till för att överraska och så vidare. Det är ju...
Måste nästan kolla upp någon statistik på hur många hörnmål och alltså fasta, mål på fasta situationer som det var förra året, för att jag kan tänka mig att det var ganska hög.
Det var straff i den matchen. Vi har ju snackat som straffsvenskan efter Hammarby 2 och så vidare. Var det straff eller?
50-50 tycker jag. Men
du kan... rasar inte mot.
Nej, det gör jag inte. Jag vet inte vad ni säger, men han var pigg där, islänningen som fixar straffen, Sigurdsson.
Alla heter Sigurdsson.
Ja.
Alla heter Arno också.
Nej, men alltså det tycker jag väl inte. Jag tycker väl inte, nu ska vi se hur många straffar var där, någon jag har missat. Nej, jag tycker väl inte att någon är så här direkt feldömd. Säger jag för mycket då?
Jag måste tänka som att de missar.
Häcken fick ju straff.
Ja, det
var ju straff.
Var, ja.
Och jag tycker att båda Bayerns var straff.
Det, ja,
vad har vi någon mer, tänkte jag säga. Var det någon som skulle haft straff som vi missat?
Någon som skulle ha straff?
Det var ju en,
ja, det var nog många.
Det var en stor fråga. Ja. Men jag tror det var väl inga fler straffar än så.
Nej.
Om vi inte har missat.
Det var väl någon handsituation i Östersund-Djurgården där Tom Pettersson fick den på armen. Men den var inte helt självklar heller, tror jag.
Nej.
Mm. Ja. Nej, men så att...
Bäst intryck då, om vi ska summera alla matcher?
Bäst intryck?
Ja, vad ni tar med som ändå från Premier. Vi var inne på att nykomlingarna förlorar.
Men gör det okej.
Okay. Ja, men ändå gör det okej, okay, exakt. Jag tyckte väl att Dalkurd var det laget som jag tyckte... Jag kan inte riktigt... Jag tror att jag tippar dem att åka ur, men jag kan inte riktigt se det, att de gör det efter en omgång. Men du har ju inte sett varenda sekund av allting annat. Men det var lite det jag tog med mig därifrån. Jag tyckte att de gör så pass bra. Deras försvar känns ändå stabilt. Vallen tittar ut lite sen. De spelade superätta, men det känns ändå bra. Och får de in Boja Turay, som vi pratade om innan, och Johan Batti som är i spelet, så kommer det gå bra.
Tycker de på AIKs ledningsmål, tycker att de kanske är lite passiva och låter Stefanelli vända upp utanför straffområdet. Jag tror att det är Raveslavan som inte ligger helt tätt på honom där.
Ja, det var han som gällde om momentumet i efterhand, så han kanske skulle ha gjort ett bättre arbete.
Ja, kanske.
I det läget där. Sen har de ju ett läge, en omställning, när Battisson slår en horribel passning ut på, vem är det, Rashidi eller någon? Han missar honom med flera meter. Man tycker att Battisson, kom igen, du borde kunna slå den där bollen. Det finns en omställning som är rätt hyfsad där. Och då blir det väl omställning för Milosevic eller vem det är. Men passningen är så pass dålig så de skapar inte ett skit av det. Men sen bara sa vi Valentich någonting att AIK var rädda och vi är bättre och bla bla bla. Så det ska bli kul att se då.
Men en annan grej som slog mig med premiäromgången var ju att det fanns ju frågetecken för flera lag inför. Alltså Hammarby, visste man inte riktigt var de stod, framförallt försvarsmässigt kanske. Göteborg, AIK, Norrköping har inte imponerat i cupen heller. Men alla de lagen vann ändå, vilket jag tror var väldigt viktigt för dem.
Absolut.
Och det tyngsta segern måste väl ändå vara på något sätt Djurgården. De tre poängen känns ju blytunga. Åka upp till Jämkraft Arena, ställe där man blev i princip inte förnedrad i sommar. Men det blev ju på något sätt en krisstämpel i klubben efter den matchen.
Av Östersunds B-lag.
Ja, exakt.
Alltså det är, den där revanschen måste ha suttit fint ändå för Öskan och de som var med då. Jag tycker det var väldigt starkt. Alltså de stängde ju ner Östersund totalt på det de är bäst på. Stängde ner Sema, stängde ner Goddos. Och då är det inte så mycket kreativitet kvar i Östersund.
Och det bekräftar också en del grejer i och med att jag satt så länge med Öskan och pratade. Det blev 20 000 tecken, men han pratade om deras försvarsspel och man såg själv hur bra Ulvestad var mot AIK.
Pac-Man
då, som man kallar. Och det visade ju att efter AIK Djurgården så var man rätt besviken på AIK. Man tyckte inte att de presterade mer. Men sen gör Djurgården samma sak på bortaplan i Östersund. Och det visar ju egentligen att det är Djurgården som har satt sitt spel mer än att det är AIK som var dåliga i derbymatchen. Och det kanske man inte riktigt tänkte på då. Så det där bekräftade väl bara den grejen. Och att Ulvestad var så bra mot Östersund förvånar mig inte, med tanke på hur fantastiskt fina var mot AIK. Så det där är ju en supervarmning verkligen.
Så ska det bli spännande att se nu i nästa omgång när de tar emot Trelleborg hemma. Och det är liksom där de måste gå fram och där de måste föra spelet på ett helt annat sätt och ha den pressen på sig, hur de kommer att klara det.
Det är ju inget snack om att anfallsspelet inte är lika långt fram som försvarsspelet i Djurgården. Det är vi nog alla överens om.
Men vi får se Jura då också.
Ja, precis. Ja, men Djurgården mötte ju på pappret sämre motståndare i gruppspelet i Svenska cupen. Och det var ju väldigt olika matcher. De hade inga problem med att avfärda Degerfors då. Ja, men sen hade de det lite svårare mot Jönköping Södra och mot Frej. Mm. Även om de vann båda de matcherna då. Men det var lite tajtare matcher.
Mm. Ja, verkligen. Jönköping, det var som vi sa, att det var ju som två matcher i en liksom. De första halvlek var ju helt, de var helt av det. Kom ut i andra och liksom spottar upp sig ordentligt. Och så vinner man på en, ja, en fast situation, en frispark. Så att, ja, det hade ju kunnat gå lite hur som helst ändå om Jönköping hade haft lite flyt där, fått in någon boll och så, hade satt lite press liksom. Så att, det ska bli spännande. Se nästa omgång.
Vi rundar av med lite frågor. Svante, eller om ni inte har något mer till.
En grej inför nästa omgång bara, som jag tänkte på. Carlos Strandberg nu, som blev kvar på bänken hela matchen. Va? Mm. Samtidigt så gör Jeremejeff och Rosenberg det väldigt bra där framme. Ja. Och mot AIK hemma så känns som en sån match där man ändå vill ha Rosenberg på plan. Så att, frågan är om Carlos petas ännu en gång.
Ja, alltså han har ju lite av ett lyxproblem där framme, får man säga. Just att Jeremy har gått så fruktansvärt bra under första säsongen. Det vore ju... Han kan liksom inte peta honom nu. Och samma sak igår, han gör inga mål kanske, men han gör så mycket annat i det anfallet. Och som du säger, Marcus Rosenberg liksom spelar fram till målen och sådär. Alltså det är svårt att peta honom också. Frågan är väl bara... Det mesta hänger väl egentligen på Carlos själv, alltså hur han känner inför att sitta på bänken. Så länge han har förtroende för Magnus och det de håller på att försöka göra, så kommer han ju få spela. De ska spela så många matcher i år. Han kommer ju behöva rotera laget så småningom.
Jag tror i tredje omgången så har de Sundsvall borta. Det skulle ju kunna vara en sån match som passar, som handen i handsken för Carlos.
Sedan Carlos spelat i AIK så kanske passande att låta han få ut speltid.
Jag tror han är sugen på det sa han när jag pratade med honom.
Kanske ett inhopp där och sen från start mot Sundsvall.
Ja, lite så.
Kan vi enas om det?
Det beror ju lite på också med, alltså, resultatmässigt. Man märker ju det. Alltså, är Malmö i ledning, då sätter ju gärna Magnus in en anfallare. Alltså, då tar han hellre ut och så sätter han in en lite mer defensiv spelare. Alltså, det blir ju, det är ju därför att Malmö så ofta är ledning, så blir det lite otacksamt på det sättet att vara den här tredje anfallaren.
Till och med Bonke gick före mot Elfsborg.
Ja, precis. Då kommer in ännu en defensiv spelare. Liksom, så att det,
Jag kommer bli förnedrad. Jag stack ut hakan med mitt managerlag där. Tarik var min kapten. Jakob Uno Larsson startade inte. Strandberg fick ingen speltid. Jag har redan lagt ner.
Kan du inte berätta vad du hade för rubrik på den?
Jo, att jag skulle... Jag började lite med det här, så att det skulle se så sjukt bra ut efter fem omgångar. Men jag satt på Tele2 faktiskt inför Bayern och ville göra ändringar. Men då tänkte jag att just fan, jag har ju lagt ut min officiellt där inför, så att det kan jag inte göra. Svante Svadsen, det här är en stor fråga, vi har varit in och bollat på den. Skulle AIK få ut mer av ett 3-4-3 alternativt 4-4-2 med tanke på materialet? Och det är AIK kom tvåa förra året. De inledde med vinst här. Och det är klart att jag är för att spela Yashin, Bahoui och vissa som yttrar. Men det är jävligt svårt att säga att de egentligen skulle få ut mer. Om nu... Ja, Norlings plan är väl ändå lite att tråka ut motståndare och vinna fotbollsmatcher. Och gör han det, och han har ju verkligen nycklarna för att göra det, så att, då vet jag inte. Det beror ju på vad få ut mer. Det är underhållsmässigt, så kanske man ska få ut mer av en 3-4-3 eller en 4-4-2. Men det är inte säkert att han poängmässigt skulle få ut mer av dem, eller?
Jag menar formationsmässigt. Ja. Alltså grejen är så att frågar du spelarna själva liksom om det här med med uppställningen liksom 3-5-2, vad tycker ni med, alltså ska man testa någonting annat? Då är ju alla spelare så här bara, nej, det fungerar bra.
Ja.
Det ska vi inte ändra på. Det är inte där problemet ligger. Alltså de verkar ju fortfarande ha en tro på det, och så länge spelarna tror på det så tror inte jag att Norling kommer att ändra på sig heller. Men skulle det vara så att någon i spelargruppen liksom, någon med, ja men typ Henok eller någon annan med mycket auktoritet säger nej, alltså nu får du nog börja nu får han nog börja tänka om. Då kanske det finns en möjlighet att han tänker om. Sen om det skulle bli så mycket bättre, det är en annan femma.
Det är en väldigt svår fråga i och med att det var väldigt länge sedan de spelade ett annat spelsystem. Det hade varit en annan sak om de hade testat två olika spelsystem, ja, på försäsongen, och så hade man kunnat värdera dem båda. Jag har ingen aning om hur det skulle se ut med 4-4-2 egentligen. Bara att det kanske skulle finnas en mer naturlig roll för spelare som Yassin och Bahoui idag.
Ja, precis. Och sen så får man nu in, egentligen har det ju det största problemet tycker jag med 3-5-2 har ju varit nu att de inte har haft tre mittbackar som har känts speciellt stabila. Men får de bara in en till då som kanske kan, ja, stabilisera den igen, så är det ju möjligt att det kanske kommer sig bättre ut.
Jag nu får vi se, han Jansson, han kommer ju från Oddevold och det är ett par divisioner ner. Så ja, vi får ju se om han är redo för allsvenskan också.
Jag vill se Ricka ta ut Yashin och sätta in Tarik där. För att jag tror att man kommer få en helt annan... alltså han springer och det är en spelare med bra kvalitet som jag tror har lättare för att göra det bra i det läge som AIK är i nu än Yashin. Jag tycker att han har sett bra ut också, så att använd inte honom på en forwardsposition utan sätt honom på mittfältet och få lite löp där.
Pocketrollen.
Ja, så tror jag faktiskt att det kan bli bra. Och så behåll Goitom och Stefanelli. Mas betting, Masen. Jag vet inte om den här frågan var för Premier League-podden eller för den allsvenska podden, men jag tar den här ändå. Finns det någon i Southampton som skulle gå in i ett något allsvenskt lag?
Det får PL-pods Frida.
Ta frågan igen.
Finns det någon i Southampton som skulle gå in i något allsvenskt lag?
Någon i Southampton som skulle gå in i ett allsvenskt lag?
Ja.
Ja, men det vilket vill självklart. Ja, men Lemina är typ den första jag kommer att tänka på.
Vem vad sätter du han där?
I vilket lag?
Ja, eller
i vilket som helst. Mm. Det är en bra fotbollsspelare. Bertrand hade inte jag tackat nej till som ytterback. Nej, men det finns väl... Det är ett Premier League-lag.
Ja, men han frågade med glimten i ögat. Så att jag...
ah, okej, okay. Då svarar jag väldigt hårt.
Ja. Jag kände också det.
Idiotförklarar.
Ja, mer eller mindre. Gustav Fotboll har en mängd frågor här. Han vill att vi pratar Sakur i IFK Göteborg. Kunde utveckla sig allsvensk toppspelare under Poja. Han gjorde ju ett inhopp, han gjorde ett vackert mål och sådär. Men jag tror att jag måste se mer av honom innan jag... det är klart att alla kan utvecklas till allsvenska toppspelare. Alltså det är ju, så är det ju, under en bra tränare. Och Poja är ju, vad jag förstår, en bra tränare. Men Sakur, jag är lite osäker ändå.
Ja, jag är också osäker. Men spontant känns det som att han har större möjligheter att utvecklas och att få chansen under Poja Spagge än under till exempel Jörgen förra året eller Alf Westerberg.
Jag vet inte om han har tempot i sig för att vi är en allsvensk toppspelare och med det går ut utomlands och spelar och har liksom en internat. Jag vet inte. Men det, ja, vi får väl se hur det funkar. När får vi se Jora debutera? Samma kille som frågar. Känns inte som att Tino håller.
Nej, men är det arbetstillståndet där också? Som,
ja, det är ju pappersexercis.
Och sen,
ja. Det är nu när det är en massa röda dagar och sådär. Det är ju det som har satt käppar i hjulet.
Mm. Känns så banalt att det är det ska jag hänga på.
Ja, men det är Sverige där. Ja. Nej, men vi kanske får se honom till helgen då.
Mm. Ja, om papperna är i ordning så får han säkert speltid. Så får vi se om han får spela från start.
Det är klart det är en kort vecka ändå. Så att de beror ju på hur snabbt de jobbar.
Kan någon allsvensk spelare förutom Sema bli aktuell för Janne till sommaren?
Ja.
De var inne på det där efter Elfsborg Malmö att Johan Dahlin är en man för en VM-trupp. Tyckte väl Hans Backe.
Som tredje gubbe då eller?
Jag hade känt mig trygg med Johan Dahlin som faktiskt som andra målvakt till och med.
Före Karl-Johan Jonsson?
Ja.
Det var som fan. Det håller jag inte alls med om.
Det hade inte känts, alltså den snubben, det är helt otroligt, han blir bara bättre och bättre. Jag undrar hur det är möjligt ens. Alltså, det är klart att målvakter, man brukar ju, det finns ju en gammal klyscha om att målvakter blir bättre och bättre med åren. Men i det här fallet är det ju, tycker jag det är extremt nästan.
Jag tycker Kalle är en jätteduktig målvakt.
Ja, men det är inget ont om stackars
Kalle. Nej, det är också Karl-Johan Jonsson är en spelare som man inte ser varje vecka på samma sätt som Johan Dahlin kanske också. Ja.
Men ja, alltså Dahlin för mig är med och slåss om en tredje keeperplats i ett landslag med Nordfält då.
Ja.
För mig är det viktigt att en målvakt spelar kontinuerligt. Ja. Och rent krasst så gör ju inte Kristoffer Nordfeldt det.
Nej, han gör
det. Kalle gör det ju. Ja. Det får man ju lyfta fram. Mm. Men om Johan Dahlin ser så här bra ut i allsvenskan så tycker jag ändå han förtjänar. Mm.
Men det var just att du var inne på honom som tvåa.
Ja, alltså jag tycker att det är helt orimligt. Nu tror jag att Robin kommer att spela ju.
Ja.
Jag hoppas det.
Då spelar jag inte i hållet som är två. Men jag vill en annan rangordning där än dem.
Janne sysslar ju inte med sånt. Han rangordnar.
Nej, kallar det ingen aning men vem som var två eller inte. Nej. Är det där. Men sen, det där kan man hålla på och diskutera hur mycket som helst. Jag tänker ju alltid, jag har pratat om han tidigare, men en sån som Johannes Hopp för Turkiet som har spelat så mycket fotboll under de senaste åren i en liga som är bättre än många andra målvakter som ändå varit med i landslag men ändå inte fått chansen. Men sen vad det beror på, det har man ju ingen aning om. Men
han
fler
var
som...
väl med vid något tillfälle?
Fick han en landskamp eller två? Men liksom ja. Karlgren kom före och du vet så här, det var andra målvakter och sätter speltid som du själv är inne på om vi jämför med Nordfeldt då som knappt har spelat och så har Hopf lirat och haft bäst räddningsprocent i Turkiet och så tycker man att ja, vet så här.
Men Karlgren var väl trea i EM va?
Mm.
Det kommer inte vara i sommar.
Det kan gå ut för snabbt ja. Alltså.
Ja, herregud. Fel klubb var det och det är kört verkligen. Ja, fan, det är ju oerhört bittert.
Ja, det är synd om honom faktiskt.
Gillar han Ahmad då? Tre mål första premiär. Kan det vara något för honom att komma in?
Jag gillar ju Gillan Ahmad jättemycket. Som
men det är lite jobbig situation att komma in.
Ja, det är ju det. Alltså målvaktspositionen är ju lite speciell på det sättet. Jag tänker i och för sig massa skador där på mittfältet och så, men jag...
Ja. Det är ju ytter man tänker honom. Och om inte ser man får spela så känns det lite som att då får du fan vara bra. Alltså.
Ja, om precis.
Du ska komma med. Kan han ta Rodéns plats om Rodén skulle vara med? typ,
ja, men sånt. Kommer Rodén vara med?
Nej, det är svårt.
Jan Andersson är väl ingen man som gillar att överraska sådär mycket heller. Utan...
Nej, vad var det han svarade? Det var ju så kul. Vad var det han svarade när det var någon som frågade om det kommer att bli några jokrar i VM? Då svarade Janne. Ja, men det var liksom så. Han stängde ju dörren helt.
Mm.
Det är ju ingen som... Det är inget kul namn som kommer dyka upp.
Det kommer inte bli som när Svennis tog ut Theo Walcott.
Nej.
Vilken skandal det var 2006.
ja. Ja. Herregud. Vi hade någon fråga till, men vi får avsluta med en liten enklare fråga. Enklare. Vem vinner skytteligan i år?
Jag har ju sagt Jeremejeff hela tiden. Så jag får väl hålla fast för det.
Liksom säger Omansson, han läppte två baljer.
Självklart, som återuppstod på påskdagen här, likt Jesus.
Ja, ja det gjorde han verkligen.
Är väldigt svår fråga, jag har inte riktigt hunnit tänka på den. Vad säger du själv?
Jag vill säga Buya Touray, men jag vet inte om han gör så mycket mål i Dalkurd.
Han är ju så upp och ner.
Ja, alltså. Det är svårt att säga. Tråkigt att säga Kalle Holmberg igen.
Ja.
Så jag säger väl då
Tino. Jakob Rinne trodde ju att Tino skulle bli skyttekung. Han trodde även att Djurgården skulle vinna och han tyckte att Djurgårdens fans var de bästa fansen.
Han håller på Djurgården.
Ja.
Jag var inne på Strandberg också. Och han får ju knappt spela nu. Jag har verkligen inga bra förslag. Jag säger Tarik eller Jonossi.
Jag säger Kalle Holmberg. Jättetråkigt.
Underbart. Tack för att ni var med. Vi har runnit iväg ganska långt här. Det var nästan ett vanligt avsnitt. Jag sa att det skulle vara snabba avsnitt. Men det blir så ibland när man har roligt i podden. Vi är tillbaka efter nästa gång. Tack så mycket för att ni har lyssnat.